Ja, jag vill tacka för att jag har fått förtroende att predika för er den här förmiddagen. Ni känner inte mig så väldigt väl, men jag är ju släkt med en del av er här. Pappa till Karl och pappa till Klara och farfar till Lea. Vi kommer från Majnelund där vi bor nu som pensionärer, jag och min fru Barb. Och vi har tidigare varit i Majnelund. Jag har jobbat där som lärare. Jag har varit rektor på folkhögskolan under många år. Och där våra barn har vuxit upp också i Majnelund. Och sen har jag varit i Indien i många år som missionärer. Och nu är pensionärer i Majnelund. Det är alltid roligt att få predika. Och det är alltid roligt med en församling som är alert och glad och pigg och positiv som ni är här. Men tack så mycket för förtroendet. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst på det här sättet. Och vi får öppna vår bibel och läsa ditt ord och uppleva att du talar till oss. Jag ber om din välsignelse över min predika den här förmiddagen. Att det ska bli någonting till inspiration och glädje och uppmuntran för oss här. Tack för att du är med din ande och du talar. Jag ber om öppna hjärtan och öppna sinnen. I Jesu namn. Amen. Jag ska inte predika en renodlat palmsöndagspredikan. Det här har jag tänkt göra ett tag, men det ska jag inte göra. Men det är ändå så att den här dagen, palmsöndagen, blev ju en dag som markerar lite av en höjdpunkt i Jesu liv och verksamhet. Det är början på den stilla veckan som leder fram till Jesu död och uppståndelse. Och det jag har tänkt på ganska mycket under ganska många år egentligen, men som jag har tänkt på igen nu på slutet här, är lite om Guds rike. Och det hör ju nära samman med just den här helgen, påskhelgen. I en text som vi inte har läst från Matteus om Jesu intog Jerusalem, så står det en vers så här, vers 9 kapitel 21 i Matteus. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Att man gjorde det här var ju att man väntade på Messias. Messias som skulle bli den kung som skulle föra in då Guds rike med stor makt och kraft och härlighet. Med en totalt förändrad situation för judafolket och för hela historien. Sedan flera hundra år så hade judarna gått och väntat på den här dagen egentligen. Den dagen då deras kung, en kung av Davids ett, en kung som skulle regera enligt Guds principer, skulle ta över och förtryckaren skulle naturligtvis bort, men också Guds rike skulle föras in på ett väldigt tydligt sätt. Och det man tänkte sig var så här ungefär, och det är första bilden här, man fram en bild här för att det är enklast att förstå hur man tänkte vid den här tiden. Man väntar på Messias. Och Messias skulle vara då dramatiskt och omvälvande. Jag har slut på den nuvarande tidsåldern. Den som finns alltså till vänster på bilden. Och den tidsåldern, den är egentligen Satans tidsålder. En tidsålder då synden härskar. Då sjukdom drabbar människor. Då död drabbar mänskligheten. Och då inte Guds ande egentligen verkar bland Guds folk eller på jorden överhuvudtaget. Men med Messias skulle inte bara då kungen komma, men också Guds rike komma på ett helt tydligt sätt. Med honom, med Messias, så kommer då den kommande tidsåldern, Guds rikes tidsålder, där Gud råder, Gud styr. Och där det istället för synd är rättfärdighet då på högra sidan där. Istället för sjukdom så är det helhet och helande, shalom. Istället för död så är kroppens uppståndelse. Och istället för ingen ande så är anden utgjuten. Den här bilden var den bild som man tänkte på och levde efter vid den här tiden då Jesus verkade. Det märkliga med den här bilden är att den är inte riktigt rätt, den stämmer bara delvis. Men det är en bild som vi fortfarande lever med ganska mycket i våra sammanhang. Och det drabbade mig väldigt tydligt när jag kom till Sverige då, jag och min fru och familj var ju efter många år i Indien, omkring 1990. Vi hamnade på folkhögskola i Lund, jag var lärare första året, så jag var rektor i många år. Och vi fick många studenter där som hade en väldigt den här bilden egentligen av det kristna livet. Och det var så att jag nästan blev chockad den här åren under 90-talet. Man sa så här, nu är vi frälsta, nu har vi tagit emot Jesus. Nu är det gamla helt borta. Satan har ingen makt längre, för Jesus krossade honom på Golgata. Och vi lever i den segern, i Jesus seger. Och vi har rätt att vara lyckliga, vi har rätt att vara friska, vi har rätt att inte ha några problem. Ungefär så, sa man. Och det var liksom i vågen av det här trosförkunnelsen som fanns då i Sverige. Och man trodde faktiskt, och sa det till mig då som rektor, att du har liksom inte någon kraft här, vad har du för egentligen för makt här och så. Och jag blev liksom inte ställd. Under samma tid ungefär så hade jag också mycket kontakter med Indien. Vi kom ju från Indien, men jag hade också kontakter med Indien. Och reste mycket på Indien varje år och sen tillbaka igen många år nu på slutet här. Efter den här tiden i Marilund. Och där mötte jag ju gång på gång pastorer och evangelister som hade väldigt liten förkunnelse egentligen. Man sa till folk, att hinduerna man mötte, man sa så här, att om du blir frälst, om du tar emot Jesus och din frälsare, då är alla den bekymmer borta. Då kommer du få arbete, dina barn blir lydigare, du kommer att bli frisk och det kommer att gå bra för dig i livet. Och så säger man fortfarande på många håll. Och kanske också vi tänker så ibland. Att vi ska leva i någon typ av gudsrikes seger nu när vi tillhör Jesus. Och varför blir vi då sjuka? Och varför blir vi inte friska när vi ber för varandra? Och varför händer det här och det här och det här och det här? Varför är vi arbetslösa? Och man känner det så väldigt svårt på något sätt. Och det är det farliga med den här synen som alltså judafolket hade på den tiden, men också vi har haft i kristenheten i många, många sammanhang, perioder. Det är ju att när det inte går så här bra för oss som tror, när till exempel det strular i församlingen, konflikter i församlingen, när pastorn inte lever som han ska, eller när vi inte blir friska när vi är bett för det, när vi inte får arbete för att vi har bett ihärdigt, så vänder vi det antingen mot Gud och säger: Gud, du har inte makt i mitt liv längre. Eller: du bryr dig inte om mig. Och så tappar man tron på Gud, Guds makt och Guds möjligheter. Och man skyller på Gud. Eller så vänder man sig själv och säger: jag har inget starkt kristenliv. Min tro är för svag. Jag måste kämpa mera. Jag måste bli bättre, sköta mig bättre och be mera, och fasta mera och göra mera för Gud. Då kanske det blir seger i mitt liv. Och så här kämpar vi då med den här bilden som judafolket hade med sig in då. Men Jesus har inte den bilden, och inte heller Paulus i den förkunnelse som vi sen läser om tydligare sen i hans brev, som bygger på Jesu förkunnelse. Jesus, han proklamerade Guds rike, himmelriket, som en verklighet som var närvarande i hans tjänst. Men samtidigt var det något som låg i framtiden. Alltså, när Jesus mötte fariserna och de sa: hör du, det är med djävulens makt, Belzebub, som driver ut andarna och botar sjuka. Så sa Jesus, men om det nu inte är så, utan med Guds ande som driver ut onda andar, då har ju Guds rike kommit bland er, har inte det? Inte så. Alltså, Jesus hävdade att med hans gärningar, med hans förkunnelse, hans helande under, hans utdrivande av onda andar, så hade Guds rike kommit. Han sa så här: sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Man syftade på förkunnelsen, tjänsten som han var mitt uppe i då, i Palestina. Och så här i Matteus 9:35, mina favoritverser. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Alltså, hans förkunnelse, hans gärningar, det var himmelriket som bröt fram. Men samtidigt så har han det här då något i framtiden. Han har en berättelse som jag kommer tillbaka till alldeles strax här lite grann, om den här med fåren och getterna, om domens dag. Sen säger han, sen ska kungen säga: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som väntat er sedan världens skapelse. Alltså, på något sätt ligger det också i framtiden. Och det är nästa bild här nu, som är en mer exakt, mer tydlig bild av vad Guds rike är. Alltså, den här bilden är den som Jesus själv förkunnar och lever efter, och den som Paulus sen beskriver i sina brev. Alltså, det här med tidens slut är en utdragen period egentligen, som började med Jesus när han kom hit till jorden. Hans liv, hans förkunnelse, hans verksamhet, hans död, hans uppståndelse, hans förhärligande och andens utgjutande på pingstdagen. Men den började då, men den fullbordas först när han kommer tillbaka, hans andra tillkommelse. Alltså, den nuvarande tidsåldern som finns här till vänster på bilden, köttets tidsålder som Paulus säger, den fick sig en knäck, en rejäl knäck, med Jesu liv och verksamhet här på jorden. Men fortfarande finns det kvar den här sträckade linjen av Satans makt och påverkan, sjukdom, död, svårigheter, förvirring, synd och elände här på jorden. Men den sträckade linjen, den underlinjen, den sträckade jag kanske, tar slut då den dag jag ska komma tillbaka i härlighet. Och samtidigt har vi då den nya tidsåldern, den kommande tidsåldern, Guds tidsålder. Den började med Jesus och blir fullbordad med Jesus när han kommer tillbaka. Alltså, vi lever emellan de här två stora historiska händelserna, Jesu första ankomst och hans andra tillkommelse. Och det först när man förstår det, som man kan förstå det här komplexa i att vara Guds barn idag, att leva i den här tiden. Alltså, vi lever i den här boxen, kan man säga, emellan där. Det är som en utdragen rektangulär box, en ask, där vi har en händelse bakom oss: Jesu död, uppståndelse, andens närvaro och vår frälsning, faktiskt upplevelse av Guds kraft. Men vi har också ett streck framför oss, hans andra tillkommelse. Det är däremellan vi lever. Det är församlingens tidsålder, missionens tidsålder, kyrkans tidsålder. Men samtidigt, och det är det som man måste också förstå, så är vi trängda så här. Alltså, vi lever på något sätt i två världar samtidigt. Fortfarande är det så att det finns elände här som inte kommer ifrån. Men samtidigt lever vi då i Guds härlighet, Guds frälsning och i hoppet om att Jesus kommer tillbaka. Någon har räknat här, jag minns inte siffran nu, men det finns inget begrepp som är så ofta förekommande i Paulus brev som görs i Jesu tillkommelse. Alltså det är det ämne han skriver allra mest om. Den här väntan på Guds rikes fullbordan. Vi lever alltså mellan de här tidsåldrarna. Den här tiden då, vi har de här liknelserna från Matteus 13 som är så kända om himmelriket. Jesus sa så här, himmelriket, Guds rike är som senapskornet. Den lilla kornet som växer och blir större och större och mäktigare och mäktigare. Det sker i den här mellanperioden. Eller Guds rike är som surdegen som sakta genomsyrar hela degen. Det är det som händer här i den här mellanperioden. Eller Guds rike är som den här åkern med två slags växtlighet. Den goda säden som växer men samtidigt ogräs som växer. Och det finns där samtidigt i den här perioden. Och nu lever vi alltså den här väntan på Guds rikes fullbordan. Och när Jesus vandrar in i Jerusalem den här första palmsöndagen, så är det ju på något sätt en slags höjdpunkt i den första sträcket där här. Nu kommer det här avgörandet när han vill gå in i sin död som sen leder till seger och uppståndelse. Och när man läser till exempel Matteus evangelium och ser på vad som hände den här veckan, det är en väldigt dramatisk vecka. Alltså i Jesu liv, det är otroligt. Folket jublar, lägger mantlarna på vägen och säger välkommen vår kung Messias. Och bara 5 dagar senare, då säger man korsfäst, korsfäst. Påverkad då av fariserna och skriftlärda. Men ändå, det är samma folk som ena dagen på söndagen säger välkommen. Och på torsdagen, fredagen säger korsfäst, korsfäst. Och de här dagarna, de här 5 dagarna, är ju Jesus ganska mycket tillsammans med lärjungar. Och vad han gör då, vad vi kan se här i texterna, så undervisar han väldigt mycket om just det här andra strecket där nere. Det här lodrätta strecket, när han kommer tillbaka, om återkomsten. Och jag ska ta några minuter bara nu, jag vet inte för långrandig här, men jag tar några minuter bara påminna ett par saker, några saker kring det här med hans återkomst. Jesus har ett långt tal här i Matteus evangeliet som kallas för talet om tidens slut. Det finns i Matteus 24 och Matteus 25. Och det är alltså ganska många olika berättelser, händelser, liknelser. Men det är allesammans med tanke på just det här tidens slutliga fullbordan. Och på ett sätt är det som att Jesus håller på att förbereda lärjungarna för vad som ska komma, men också hur man ska leva i väntan på hans andra tillkommelse. Och jag ska plocka fram några saker bara där som en påminnelse för oss, som kan hjälpa oss också att på ett rätt sätt hantera den här mellanperioden, den här klämda tiden. Några punkter. För det första är en sån här härlig vers som jag själv ofta kommer tillbaka till i Matteus 24. Där Jesus säger så här i vers 14. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Alltså, när lärjungarna frågar honom: Herre, när ska det här ske, det här yttersta slutet på allting? Så sen, först ska budskapet om Guds rike, om himmelriket förkunnas över hela världen. Alltså Jesus förväntade sig av sina lärjungar och av oss som idag är hans lärjungar att vi ska förkunna evangeliet. Var vi finns och utöver världen. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi får med i en rörelse, en församlingsrörelse som inte glömmer bort det. Att vi, jag tycker ju en gemensam församling, Pingst IFK i Malmö, Men vi tillsammans är ju med i ett väldigt stort missionsuppdrag. Både hemma med förkunnelse och församlingsplantering och verksamhet här i Sverige. Men också ute i världen. Och det ligger helt i linje med vad man ska göra under den här perioden. Slutet kommer inte förrän budskapet är förkunnat. Det andra vi ska göra är vara vi ska vara beredda på att han kommer tillbaka. Jag läste några verser ifrån samma kapitel, Matteus 24, vers 17. Jag kan inte se vad det är för verser här. 37 och följande. Rubriken är Håll er vakna. Ty, som det var i Noas dagar, säger Jesus, så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift ända tills den dag då Noa gick in i arken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal. Den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Och så kommer här berättelsen så småningom om det här med brudtärnorna. Fem oförståndiga som inte var beredda och fem förståndiga som var beredda. Alltså det andra vi ska göra i den här perioden är att vi ska vara beredda på att han kommer tillbaka. Vi ska ständigt vänta på det. Och det är ju inte knepigt det här när det går så lång tid. Va? Det är det svåra för oss kanske än det var för Paulus. Men det är fortfarande samma inställning man måste ha som enskilda och som församling. Vi väntar på hans återkomst. Då går slikt i fullbordan. Det tredje vi ska göra, tror jag, det är en bättre som kommer med samma efter här i samma kapitel. Det här med den gode och dåliga tjänaren. Så här säger Jesus. Tänk er, det här Matteus 24, vers 43 och följande. Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre sats att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannoliken, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om det är en dålig tjänare, en som tänker en herre dröjer och så börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med det druckna, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där ska man gråta och skära tänden. Och sen berättar också om de här talenterna, de tre som fick ansvar att ta hand om sina talenter, förvalta pundet. Alltså, vi ska leva som vi ska. Alltså, vi ska leva liv som hedrar vår Herre. Som behagar vår Herre, ska sköta oss. Ta hand om våra uppgifter. Förvalta det vi har fått. Och vi ska på något sätt ge heder åt Guds rike och Guds rikes herre och Guds församling och det kristna ryktet. Det är det andra. Det kanske var tredje. Det fjärde är också att vi ska på något sätt spegla Jesu karaktär. Det finns en liknelse, en berättelse snarare kanske, som är väldigt svår tycker jag, har kämpat med väldigt mycket själv. Och det är det här med fåren och getterna. Domens dag. Det kriterium som på något sätt finns med där för de som kommer med in i Guds rike och ärver Guds rike är ju att man lever som Jesus levde. Besökte de sjuka. Tog hand om de fattiga. Besökte i fängelse. Alltså på något sätt speglar Jesu karaktär i sitt liv. Det är de som bär hans stämpel, som på något sätt tillhör Guds rike redan här, som också får ärva Guds rike i framtiden. Då får vi överta det rike som väntat på oss sedan världens skapelse. Vi som gav de hungriga mat som Jesus gjorde. Vi som besökte de fattiga och sjuka som Jesus gjorde. Det är vi som tillhör Guds rike och vi får ärva Guds rike. Det finns berättelser nu i dessa tider av helgonproblem i debatten. Då finns det en berättelse om Franciscus, den helige Frans. Han vandrade omkring i Italien. Lite av en Guds dåre kanske. Levde ut Guds rikes principer i sitt liv. En dag på sina vandringar så mötte han en spetälsk man, säger legenden. Och det var ingen vanlig spetälsk man, det var en som var fruktansvärt sargad och äcklig av sin spetälska. Det bara rann av honom av sjukdomssymptom. Och till och med den helige San Franciscus blev lite betänksam om hur han skulle bete sig med den här mannen, den sjuke, den spetälske. Men han gick fram och tog ett jättestort famntag, omfamnade den äckliga, sjuke mannen. Och så vände han sig om och såg på ansiktet, mannens ansikte. Och han såg det förvandlades ifrån den här otäcka, spetälska, sjukdomspräglade blicken, då såg han Jesu ansikte. På något sätt är så vi ska vara. Det var så Jesus var. Han som inte höll sig borta från de som var plågade och fattiga och sjuka och hade svårt. De som fanns med där och hjälpte. Så det är ungefär så man ska leva sitt liv i den här boxen. Det är en härlig box egentligen, en underbar box. Där vi har en frälsningsupplevelse bakom oss. Vi har Jesu död, uppståndelse och löften och förhärligande och andens närvaro bakom oss. Vi har en försmak av framtiden bakom oss. Mikael Telbe, som är lärare på missionsskolan i Örebro, har skrivit en bok om Paulus som är väldigt intressant. Och han har ett uttryck där som en underrubrik, eller kanske en rubrik på boken, med framtiden i ryggen. En fantastisk formulering, med framtiden. Tiden i ryggen. Alltså, vi har redan smakat Guds rikes härlighet och det är vinden som driver oss framåt till framtiden. Alltså, vi har framtiden både bakom oss och framför oss därför att vi lever i Guds rike här och nu, men vi kommer också uppleva det i ännu större mått när han kommer tillbaka. Och i väntan på det ska vi sprida evangeliet. Vi ska leva liv värdiga honom. Vi ska leva liv i väntan på honom. Trogna vår uppgift, och vi ska också leva liv som är präglade av hans liv. Amen. Herre, hjälp oss att leva rätt i våra kristna liv. Vi tackar dig för den här veckan, den här stilla veckan. Veckan som på ett speciellt sätt påminner oss om vad du har gjort för oss. Och jag ber Herre att det ska bli en vecka i år då vi får också uppleva att du gick före oss in i lidande och död och elände. Och att du är med oss när vi upplever lidande och död och elände. Men vi tackar dig för din uppståndelsekraft. Den som uppväckte dig från de döda, som förde upp igen bland de levande och som sedan förhärligade dig upp till himlen. Att den kraften också finns närvarande på något sätt i våra liv. Och jag ber Herre att ditt rike ska få växa genom oss. Att vi ska få uppleva att senapskornet växer till ett stort träd. Att den kristna livet och tankarna får genomsyra fler och fler människors liv. Och att vi får vara beredda på den dag när du kommer tillbaka. Herre, gör oss trogna tjänare. Gör oss till en förväntansfulla medborgare i Guds rike. Tack Herre. Amen.